Det här är en podd från Svenska Yle.
Man kan ju lugnt tänka sig att regeringen med statsminister Sanna Marin i spetsen inte hade kunnat föreställa sig det här läget när de presenterade sitt regeringsprogram med ökad sysselsättning, flera vårdare. Ja, en lång rad löften som skulle infrias, eller hur, Ingemo Lindros?
Ja, jag kan nog tänka mig att det att vara finansminister, om vi tänker här på Katri Kulmunis sits och för den delen också statsminister dessa dagar, så det är ju svårt att föreställa sig hur det är att vakna upp till det att det går liksom lite sämre varje dag eller mycket sämre varje dag. Men ja, att det där, något där kanske det sen vänder. Nu är det ju bara omöjligt att säga när.
Mm, precis. Ingemo är alltså politisk reporter på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid och det här är nyhetspodden från Svenska Yle då. Och vi sitter här och pratar på distans med varann om någon undrar, och samtidigt som vi gör det så sitter regeringen i en annan del av huvudstadsregionen och funderar på det då som nu kallas för tilläggsbudget. Det handlar om pengar i miljardklassen, mera lån som staten ska ta för att rädda det som räddas kan då i coronans spår. Men det de också då ska göra här är att de ska försöka åtminstone titta framåt. Som du sa, Ingemo, så är det ju så att ja, krisen är igång för fullt och vi ser inget slut just nu, inget slutdatum, men faktum är ju att vi ska ju ha ett liv också efter coronakrisen, och det är som sagt bland annat det som regeringen ska tänka på. Ingen må vi tar det här då, vad regeringen hade tänkt göra ifall vi inte skulle ha haft en coronakris, så var ju sysselsättningen en av de allra viktigaste punkterna. Nu får de ju minsann tänka på sysselsättningen, men ur ett helt annat perspektiv. Men det var ju meningen att arbetsplatserna skulle öka massor, eller hur, under den här regeringsperioden.
Jo, det var ju också de här arbetsplatserna, de nya jobben som skulle finansiera de här jättemånga reformerna som man har i det här regeringsprogrammet. Som då fortfarande inte har skrivits om, vi får se om det sen senare skrivs om eftersom botten så att säga faller ur i och med att man då inte kan skapa de här nya jobben och nu då har och kommer att ha många fler arbetslösa. Men det här var ju mycket fråga om att återsysselsätta personer som har varit ganska länge också utanför arbetsmarknaden och mycket utbildningsprojekt och den typen av åtgärder. Nu kommer man ju att ha jättemånga fler arbetslösa eller långtidspermitterade efter den här krisen. Då kan det ju vara en annan typ av åtgärder som behövs. Då är det kanske jättekunniga människor som har varit rätt nyligen i arbetslivet livet som behöver jobb, men som bara inte kommer att ha just det jobbet som de hade innan krisen eftersom företaget då kanske har gått i konkurs eller så. Så det ska bli intressant att se hur man ska jobba med den här frågan då sen, för det blir ju ett helt annan typs jobb än det här att återsysselsätta de här långtidsarbetslösa som förstås finns kvar.
Ja, exakt.
Men det där, så att det är ganska olika sätt att jobba på som det blir.
Ja. Ja, men hur man än vänder sig och vrider sig med de nya eller gamla sysselsättningsåtgärderna så är de ju ändå livsviktiga för hela statens budget, eftersom det är ju här man räknar att man då får in inkomsterna för att sen göra reformer. Så det är ju liksom det här skatteintäkterna för staten som också står på spel här, förutom folks liv och utkomst förstås.
Så blir det ju, vi får se, nu är det säkert för tidigt att säga när regeringen ska göra de här långtidsplanerna för landets budget. Det är ju som att jobba i en dimma som Katri Kulmuni och Sanna Marin själva har uttryckt det. Så att man får väl se när de kan säga någonting om de här ganska ambitiösa projekterna, om att till exempel förlänga läroplikten som finns, och det här med vårdardimensioneringen och alla möjliga frågor. Och sen kan det vara också åtgärder som man redan har gjort. Man har ju höjt pensionerna till exempel, och man har satt olika pengar för att förbättra till projekt för att förbättra småbarnspedagogiken och allt möjligt. Att är det någonting av det här som man kommer att vara tvungen att dra tillbaka? Det blir ju jätteobehagliga beslut, och jag förstår att man inte vill säga absolut någonting om det här i det här skedet.
Nej, precis. Nej, alltså statsminister Sanna Marin sa att det rivs inte upp något regeringsprogram nu, utan hon sa att man efter sommaren i så fall, eller inte i så fall, ska ta och titta på det. Men här är ju då, som du sa, här är ju saker som kostar, just till exempel den förlängda läroplikten. Det handlar ju alltså om det då, att alla ska gå i skola till de fyller 18 då, ungefär, eller liksom 3 år till efter grundskolan. Är det nu då tänkbart att den här reformen helt enkelt, att det inte finns pengar för den?
Nå, det är ju mycket möjligt att det inte kommer att finnas pengar för den, eller sen måste man då prioritera den här reformen jättehögt i jämförelse med alla stora nedskärningar som man måste göra överlag. Det här märks redan nu, att det blir en konflikt kring det här, för att Katri Kulmuni har då som finansminister redan sagt att det blir nedskärningar, och hon har inte velat säga på vilka punkter, medan Li Andersson som utbildningsminister har ju det här med den förlängda läroplikten som sitt flaggskepp, eller kanske den viktigaste frågan. Ja, precis. Och då kommer det ju att vara jättesvårt för Li Andersson att ge upp den här frågan, för det handlar ju om åtgärder som riktas till många socialt utsatta och som är Vänsterförbundets kärnväljare. Så att redan nu kan man tolka ur vissa uttalanden som görs att det här kommer att bli en av de riktigt stora tvistefrågorna. Men nu är vi ju också förstås ganska snabba att analysera det här, och regeringen säger att tills vidare handlar mycket om det här arbetet, om att överhuvudtaget hantera den här coronakrisen och komma med de här snabba åtgärderna. Men att det är ju intressant att också minnas de här frågorna som har varit ganska stora politiska frågor fortfarande för bara ett par månader sedan. Och nu har det nästan allt ju handlat om, eller man kan säga att allting har handlat bara om coronakrisen. Och så småningom börjar ju de här frågorna komma tillbaka på ett eller annat sätt igen. Och jag kan tänka mig att den här frågan om vårdardimensioneringen som du också nämnde, att den kommer att bli jättestor. För att nu så är ju vårdarna också så i fokus av folk värdesätter ju deras jobb jättemycket, men kommer det sen att värdesättas de facto så att de också får lönepåslag som ju skulle behövas för att locka fler vårdare till branschen?
Ja, det här med vårdardimensioneringen, det handlar ju alltså om det då att man skulle lagstadga om vårdarresurserna per klient eller patient, och det här kommer ju sig av den stora äldrevårdsskandalen som vi hade för ett drygt år sedan. Men ja, som du säger, var ska pengarna tas till det här då egentligen?
Och samtidigt så har det funnits länge ett tryck på att vårdarlönerna skulle höjas. Det har ju vårdarfacket DEHU och det andra närvårdarfacket Super hållit uppe i flera år. Och skulle det inte vara för den här coronakrisen nu, så skulle vi säkert tala om kommande vårdarstrejker eller i varje fall stora konflikter inom vårdbranschen på arbetsmarknaden just nu, för att det fanns så länge i luften om att det nu var eventuella löneförhöjningar att vänta, men att kraven på de här löneförhöjningarna skulle vara antagligen ganska höga från vårdarfackförbundens sida då, om det inte skulle vara för det att man kan helt enkelt inte hota med strejk i sån här läge, då förlorar man alla sympatier som man kan tänkas få, och därtill så finns det ju mycket lagstiftning som reglerar sån här med skyddsarbete och så man måste vänta ut den här krisen innan man kan ta till några hårdare åtgärder. Men jag tror att, att efter coronakrisen så kommer den här frågan att vara ännu mer aktuell.
Ja, och det är ju också sen en sak som inte direkt men indirekt påverkar statens budget, eftersom det är då kommunerna som betalar lön till vårdare i det stora hela. Så kommunerna går också på knäna och vill då ha mera pengar från staten för det här. Men Ingemo, ett annat jättedyrt projekt som ju finns på agendan nu, det är ju att Finland ska skaffa nya jaktplan. Och tanken kanske på en sån miljardaffär, så ja, hur låter den nu?
Det låter ju som att hemskt många har inte vågat uttala sig så mycket om den här nu. Mm. Nu när den här ekonomiska krisen har fallit över Finland snabbare än någonsin förr. Och man kan ju minnas också de förra jaktplansanskaffningarna. Då var det ju dåvarande försvarsminister Elisabeth Rehn som hade hand om dem, och det har ju skrivits mycket om de här processerna i efterhand, att man skötte en del av förberedandet av det här beslutet i riksdagen delvis i skymundan för att lågkonjunkturen stod precis för dörren, den 90-talets lamma då som det ju har talats om i alla år efter det. Mm. Och nu så är det ju en liknande situation. Och jag såg också en artikel i Suomen Kuvalehti där en journalist skrev om den här 90-talets lama och jaktplansköpen som en kombination då, som en barnlek i förhållande till den här kontrasten som det kommer att bli då eventuellt i Finland om ett drygt år då det här beslutet om jaktplanen ska godkännas i riksdagen. Mm. Så jag kan tänka mig att å ena sidan så finns det, så har det hittills funnits ganska stor politisk konsensus kring de här köpen, att de nuvarande jaktplanen ska ersättas fullt ut, och enstaka proteströster har hörts till exempel i Vänsterförbundet. Men nu då i den här nya situationen när det handlar om lån för de här anskaffningarna på 10 miljarder och sen ytterligare 20 miljarder till ungefär för att upprätthålla hela den här driften, och det är ju ett helt system som ska upprätthållas och förnyas i åratal. Så det är i relation till de här lånen som nu tas på grund av coronakrisen och hur Finland ska klara allt det här, så det gör ju nog att det kommer att bli en helt annan diskussion än vad det annars skulle ha blivit. Mm. Det är jättesvårt att föreställa sig hur och när den diskussionen startar, men,
ja, verkligen.
Men det här är ju nog ett väldigt speciellt läge.
Men man kan ju nog tänka sig, vi har ju sett lite signaler på det då, att vi har då regeringens olika partier som har sina olika hjärtefrågor. Li Andersson ömmar för den förlängda läroplikten. De gröna har sina klimatfrågor. Centern som ett borgerligt parti kan köra en striktare nedskärningslinje sen när det väl visar sig att pengarna verkligen inte räcker till. Vad ska vi tro om regeringens sämja i de här frågorna? Går det alltså att spekulera om det?
Jag tror att det kommer att synas större skillnader där, framförallt mellan Centern och partierna där på ja, kanske främst då Centern och Vänsterförbundet kring de här vissa frågorna. Och sen beror det ju också på hur det går med jordbruket. Man kan ju tänka sig att det här med inhemsk livsmedelsförsörjning är någonting som det kommer att talas mycket gott om när man har en sån här kris, och att eventuellt så kommer Centern att klara sig någorlunda bra i den frågan, beroende på hur det blir med olika stöd och möjlighet för jordbrukarna att få arbetskraft och så vidare. Men nu är det jättesvårt att säga att vilka de här riktigt svåra frågorna blir. Och så har vi ju sett en tid hur Sanna Marin jobbar. Det sägs ju att hon håller disciplin och kan envist sitta och behandla frågor tills de är slutbehandlade. Och nu har här ju verkligen kommit nya beslut på löpande band. Det är ju knappt så att man hänger med i antalet nya beslut som berättas på dagliga presskonferenser och så här. Så att man kan ju tänka sig att om hon håller stilen så kommer hon på alla sätt att försöka hålla ihop och hålla en så här ganska tuff linje inom regeringen för att få snabba beslut i stånd. Men ja. Vi får väl se. Mm. Det här som talades om att jobba i en dimma, så det förstår man ju om ministrarna uttrycker sig på det sättet, för att det handlar ju om att vi inte vet slutet för de här begränsningarna, om det blir flera perioder av begränsningar. Men sen när man vet hur länge största delen av samhället ska vara stängt, så att säga, så sen är det lättare att börja göra planer. Men nu är det ju hemskt svårt att föreställa sig hur den här långsiktiga budgetplanen ska se ut, så att det behöver säkert göras nya sådana sen när man vet mer.
Ja, vi är många som navigerar i en dimma, och för de som håller i landet och medborgarnas väl och ve så blir det ju förstås en alldeles extrem utmaning. Här får jag säga tack till dig, Ingemo, för det här resonemanget om politiken efter coronans tid, kanske man kan säga, som jag snusat lite på här. Vi kommer säkert att återkomma till det i nyhetspodden, som det här alltså var från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!